du som lyssnar på det här är intresserad av det som händer i NPF-världen. Du vet antagligen till och med vad NPF står för. Annars så tänkte jag att min vän och kollega Erik Hedvall, att du skulle kunna berätta vad NPF står för.
Om du vet det!
Ja, jo, men det vet jag. Men det blir alltid lika krångligt på ett sätt. Det är ju en neuropsykologisk tillstånd.
Ja, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Ja. För NT blir det här att det är en normal, typisk personlighet. Ja. Där skulle jag ju rekommendera att gå in och titta på Anders Premers definition av de här olika namnen och sådana här saker som han skickade på Facebook som var riktigt bra faktiskt.
Aha, du berättade just nu om Anders Pemer som då är ordförande i vår lokalförening Attention, Huddinge, Botkyrka, Salem. Och det är ju vi som ger ut, kan man säga så, den här podden vi precis har börjat med. Och temat i våran podd, det är vad vi sprider till världen via våra månadsträffar. Och är du nyfiken på det Anders Pemer gör på Facebook? Ja, han delar allting offentligt, så det är bara att söka på Facebook. Du kan också alltid ha koll på Attention Huddinge Botkyrka Salem på vår hemsida. Du googlar dig till den också. attention-hubosa.se. Och vi är så fantasifulla att vi har döpt den här podden till Attention Huddinge Botkyrka Salems podd. Men då är vi ju det vi är. Vi gör det vi är. Och Erik, du var ju föredragshållare på vår senaste månadsträff som hade rubriken att... Vad var det? Var det att förstå din handläggare?
Ja, att förstå din handläggare, för mig att det var så.
Ja, men visst är det otroligt, både du och jag. Men det här är naturligt, det är precis så här det ska vara.
Yes, och sen måste man säga att om man har en språkstörning så har man ju skäl till att glömma bort saker och ting. Men det var just att liksom att förstå din handläggare.
Ja.
Och det är i det här att en handläggare jobbar utifrån sitt kontext. Att de har det sammanhanget som de behöver tänka på, och framförallt i det här att de har ju myndighetens regler som de ska representera och följa. Det är myndighetens mål som myndigheterna har fått av politikerna och regeringen, och det är det de ska se till att det fungerar. Jag som person som kommer dit och ska möta den här handläggaren, jag kanske gärna vill ha en diskussion om varför jag är där. Vad är de kan ge mig och sånt där. Men det utrymmet finns ju inte riktigt. För att jag har ju hamnat i en process utifrån min diagnos, utifrån den situation jag befinner mig i. Så de tycker att det redan är klart.
Då skulle jag snabbt vilja få in den frågan. Men om jag nu har den här längtan och får den här diskussionen. Varför är jag här? Just det här mer existentiella. Om det inte passar med handläggaren, var, med vem, i vilket sammanhang kan jag då? Var skulle det kunna finnas utrymme för just den där mer existentiella diskussionen? Varför är jag här? Varför är jag inne i det här samhällssystemet? Varför har vi det här samhällssystemet?
Jag tror att den bästa personen kan vända det till i den frågan, det är ett personligt ombud. Att på så sätt försöka reda upp liksom vad det jag kan förvänta mig, vilken aktör ska jag gå till, om jag vill ha den här hjälpen, vad ska jag liksom försöka röra mig, vilka papper behöver jag för att kunna få den här hjälpen. Så att där skulle jag nog säga att rekommendera ta kontakt med ett personligt ombud som finns i de olika kommunerna.
Perfekt! Och vet du vad? Det här har ju vi bjuder ju in till våra månadsträffar personliga ombud lite då och då. Vi har haft sådana ämnen ett par gånger och vi kommer att fortsätta. För hur bra personliga ombud än är, så är de fortfarande relativt okända. Och det kan också kännas svårt att ta kontakt med dem. Så det var jättebra att du tog upp personliga ombud. Det är som ett, de kan ju också hjälpa en att ta kontakt med myndigheter.
Ja, och jag tror också det här behovet av att få prata ut. Mm. Att kanske att ta de frågorna om varför, som sagt, som du tog upp de här, varför jag är i systemet, vad är jag kan få ut av systemet. Att ta det med det personliga ombudet som är också inte inkörda i de här systemen, mm, utan ha flera olika myndighetssystem de kan ta och diskutera. För annars är ju risken att när du träffar till exempel en handläggare som då har väldigt lite tid, som egentligen bara vill ha namnunderskrift så att de kan föra dig vidare i den här processen som du tillhör i, så att du kan få beslutet, så att du kan gå vidare kanske till en utbildning eller ska träffa någon annan. För de är ju bara där för att röra papperna vidare, mm, att du kan gå vidare.
Mm. Det finns ju inte bara en väg vidare. Ofta finns det väl några olika valmöjligheter att gå olika spår. Som kan, det är väl inte bara ett tågspår som byråkratin för dem på förhoppningsvis.
Och när du träffar handläggaren så har du oftast, har de där tågspåren redan varit.
Aha.
Så att det är det som är just det här lite intressant och det som förmodligen har blivit i konstruktionsproblematiken just nu, mm, är att om du träffar en handläggare är det för att man har valt ett spår och du är förmodligen mitt i spåret,
mm,
och nu ska du gå vidare till att få stödet som det här spåret är.
Mm.
Och det här är väldigt, går väldigt högt upp. Du får ändå tänka på att många, alltså det här måste du tänka på att all det här ska ju ha pengar. De här pengarna blir ju oftast, kommer ju en del av en insats som man från det höger politiskt mål säger att det här är bra. Så att man redan i en valrörelse säger att det här är en målgrupp som vi vill jobba mot. Och den här målgruppen ska vi få pengar till för att göra de här stöden. Sen blir ju nästan handläggarens roll då, myndighetens roll, är att hitta de här personerna som ska passa den här målgruppen. Så att de kan genomföra och få rätt antal människor i rätt stöd.
Mm.
Men då är det ju inte individen som är så intressant på ett sätt. Utan det är ju faktiskt den politiska beställningen som styr. Och då kan du säga att det finns då inga, liksom om då tänker på att politikerna ger då den här budgeten till myndigheten, så finns det inga extra kostpengar,
mm,
till att du ska få kanske en hjälp som du vill ha. Utan att du måste försöka anpassa det till de pengar och de regler som finns.
Som är öronmärkta för vissa insatser då?
Yes. Och resten av myndigheten finns då för att se till att de här insatserna genomförs.
Mm. Det här pratade du säkert om på månadsträffen som Attention Huddinge Botkyrka Salem hade här i april. Men jag presenterade dig, men jag insåg helt plötsligt att jag inte har presenterat mig. Och jag heter alltså Liesel Humla Sjöstedt. Och den roll jag har i vår förening är att jag är klubbmästare. Det är en helt underbar funktion. Ska se till att allting fungerar bra och att alla mår bra, så bra det går. Och du heter ju Erik Hedvall, det har vi redan slagit fast. Och du är vice ordförande, va?
Ja, det blev jag.
Ja, men så det kan gå.
Ja. Man får inte vara med på möten för då hamnar man på olika ställen.
Så får du inte säga.
Det kanske man inte ska säga.
Tyvärr så var jag inte med på den här superintressanta föreläsningen. Och det finns ju flera människor i världen som inte var med.
Mm.
Det finns nog flera i världen som inte var med än som var med. Men så är det ju alltid. Det är därför det är så givande, tycker jag, med den här uppföljningen, del 2 av podden Att förstå din handläggare med Erik Hedvall. För dels så kan du plocka upp det du tyckte var intressant, det du tyckte du sa som var intressant, bara en sån sak. Och sen är det ju ofta så att det är, shit, varför sa jag inte det? Och nu kan jag i alla fall passa på att säga det som jag har kommit på nu efteråt. Och ni som lyssnar, ni har ju alltså både del 1 och del 2 nu. Och Det går dessutom att ta kontakt med oss i Attention Huddinge Botkyrka Salem om man tycker att ja, men, jätteintressant. Så varsågod Erik, vad har du nu för tankar efter den här föreläsningen på det här temat?
Första reflektionen jag har, det var ju att den här föreläsningen blev väldigt inriktad på oss som har diagnoser och hur vi tittar på de som inte har diagnoser och försöka sätta den situationen, det sammanhanget. Speciellt då också om man tittar på att vi blir lite underläge till de här handläggare och det som har då en maktposition i sitt jobb. Sen kanske de på ett sätt till och med har ett underläge för att som människa i det här. Och därför blev ju också att det här de som var i det här mötet var ju också med stor inriktning var personer med diagnos mot Asperger, om man säger så. Det andra slutsatsen som kanske är intressant är ju att som en del i dagens samhälle med den här digitaliseringen så vill man ju få bort handläggartjänsterna. Och egentligen är det ju att handläggartjänsten är ju någonting, eller handläggningen ska ju läggas på individen via datasystemen. Som till exempel bankerna gör redan. Vi har arbetsförmedling, vi har försäkringskassan. Man jobbar ju för fullt med att jag som individ ska administrera min egen handläggning. På gott och ont. För att de som orkar och kan, så är det ju oerhört bekvämt att kunna göra det här hemma. Men svårigheten är ju det att desto bättre du mår och desto bättre din förmåga är att hantera det här, desto enklare blir det. Men om du börjar få svårigheter, då blir det här jättejobbigt. För att då ökas ju trycket på dig just när du mår kanske som sämst att hantera. Och risken blir ju rätt stor att du faktiskt kanske administrerar bort dig själv ur systemet.
Va? Att du gör tekniskt schabbel liksom?
Ja, men tänk om du inte lämnar in. Alltså, det är ju det. Alltså, här blir det ju att det är inte tekniskt, ja tekniskt schabbel finns för det också, men tänk dig på alla dessa som har aktivitetsredovisat och glömmer bort att skicka in och inte vet att vad de ska göra. Kanske inte får hjälp. Att du som då på ett helt annat sätt ska föra din egen talan, din egen situation. Det kanske du då som du pratade innan här om vilken räls eller väg man ska gå. Ja, det blir mycket mer upp till dig att försöka ta reda på vad tillhör jag för målgrupp. Varför tillhör jag den här målgruppen och presentera det då.
Men hur ska jag som individ hålla reda på och kunna sånt?
Ja, det är det som är det intressanta. Och då blir det här att vikten då kanske att prata med sådana här personligt ombud.
Mm.
För att de kanske kan hjälpa dig. Men det är ju det här att om myndigheterna slipper ta den här diskussionen så är det ju väldigt mycket tid som kommer att försvinna så här från dem. De gör ju kostnadsbesparingar här. Och då behöver de ju inte heller ha de här expertrollerna som ska hjälpa dig att hitta rätt. För det förväntas av dig att det måste du göra på ett annat håll. Och det finns väl ett skäl varför kommunerna är lite stressade över den digitaliseringsutveckling som sker just nu.
För hur som helst, när folk faller mellan maskerna eller faller ner genom trygghetssystemen så kommer de ändå tillbaka till kommunerna, eller möjligtvis landstinget om de är väldigt, väldigt sjuka. Så det kan ju inte vara till fördel för byråkratin att människor trillar ur system för att de inte klarar av att göra det de...
Nej, men här är ju också intressant att du tänker på en helhetsperspektiv just nu.
Mm.
Men det är ju ingen som jobbar i en myndighet som tänker, de har ju en syfte och målbild som de ska uppföra. De har ju faktiskt fått bestämt uppifrån vad de ska göra. Och det är det de ska göra.
Så alla tänker på sin smala lilla...
Och om man tittar på hur man bygger det här, man kan inte förvänta sig så mycket annat egentligen. Därför att om du får en viss summa pengar och sen säger man att det här ska du uppnå för den här summan pengar. Och pengarna är egentligen lite mindre än vad man klarar av från början.
Oh.
vem är det då som orkar göra något vid sidan av? Och det är ju ingen konstigheter. Så har vi levt de senaste tiotalen åren. Och det är det som man också pratar om, att man hamnar mellan stolarna. Det är ju egentligen att alla myndigheter säger att nu gör vi det vi måste göra. Och helt plötsligt tar de bort då det här arbetet man hade tidigare för att föra över folk från en myndighet till en annan till exempel. Som ändå fanns de här olika samverkansgrupper, om de som jobbar på 80-talet känner till och sådana här saker. Allt sånt är ju mer eller mindre borta, och sen har man läckt det här på då att man har outsourcat det till samordningsförbund så att man kan hitta projektpengar för att bygga upp det. Men då har man ju också lagt ifrån den normala linjeverksamheten. Och då blir det ett problem för individen, för att individen behöver ta ett större ansvar för sig själv i den situationen de behöver som mest stöd. Och det är liksom moment 22. Och tyvärr, titta på samhället, så jag tror inte du kan säga emot mig.
Nej, det tänker jag verkligen inte göra. Och vet du vad? Jag förstår att du tog upp mycket av det här på föredraget, men det jag också hör är att det här skulle kunna bli en föreläsning till och en till och en till. Naturligtvis ungefär samma slags, men det kan också fördjupas och utvecklas. Så du som lyssnar, om du känner samma frustration som vi gör och ser att du har någon möjlighet någonstans där det här, de här idéerna och tankarna skulle kunna förmedlas, det vill säga att anlita Erik Hedvall som föreläsare på det här temat, att förstå din handläggare, eller möjligtvis något annat intressant tema. Det finns att ösa ur här, som du märker. Och vi ska börja avsluta nu, Erik. Det här är ju mitt jobb. Att hålla ihop saker och ting. Så vi knyter ihop säcken. Jag har ju nu uttryckt en önskan om att vi ska fixa fler föreläsningar på det här temat. För jag inser att det behövs. Nu börjar de dessutom borra här, så det blir väl en jättebra signal att vi ska avsluta. Vad har du med dig som du vill säga som en avslutning?
Ja, men det är intressanta att just strävan att vi som individer ska ta över mer av vårt ansvar för det här systemet gör att det finns en grupp, de som har svårigheter, speciellt med språk och dylikt, de hamnar bara mer och mer utanför.
Då kommer vi tillbaka till NPF. Det här är ju NPF-frågor vi ventilerar i den här podden. Och människor med olika NPF, att de riskerar att ramla ur nu när det här handläggarsystemet förändras. Ja, där har vi en viktig fråga som kommer att fortsätta att diskuteras i många andra sammanhang. Hittar du någonstans att kommentera i anslutning till där du lyssnar på den här podden, gör det. Kontakta oss i Attention Huddinge Botkyrka Salem. Om du vill komma i kontakt med Erik Hedvall till exempel. Och fortsätt att lyssna på våran podd. Du kan prenumerera på den, du kan gilla den, du kan recensera den, du kan dela den och du kan lyssna om och om igen. Erik, ska vi säga tack och hej?
Tack och hej.